som en av de mest tråkiga böcker i hela Bibeln. Jag menar, om du har svårt att sova på kvällen, då vill inte ta några sömnpiller, så ta första krönikeboken kapitel 1. Och så läser du den, och så kapitel 2, och så kapitel 3. Och det är bara han var kung i 30 år, han var kung i 7 år, han hade 5 söner och 2 döttrar, och det håller på. Så då är du säkert sovande vid 3:e kapitlet. Så jag säger, det finns, om man får tala så öppet och ärligt här i Norge, det finns en del tråkiga kapitel i Bibeln. Kan jag få ett amen på det alltså? Och då undrar jag, vad i hela världen har dessa kapitel med mig att göra? Och då bara håller på, och så går det in i 3:e kapitlet, och så börjar 4:e kapitlet, och det bara håller på. Och 5:e, 6:e, 7:e, men mitt i det 4:e, jag kan till och med se han krönikören sitter där och skriver så och så för det, så och så och så och så för det, så och så. Och så plötsligt så vaknar han till. Och så säger han så här i 1 Kronikerboken 4:9. Jabes var ärad framför sina bröder. Hans mor gav han namnet Jabes. I det hon sa, jag har fött han med smärta. Han liksom kände, jag måste lägga till lite detaljer här alltså. Och så säger han så här. Och Jabes påkallade Israels Gud och sa, åh, sa han. Jag tänkte, vi sjunger min predikan här ikväll. Det är det viktigaste ordet i hela versen här. Åh. Jag sa, till Lars Skragge, du, nu sjunger ni min predikan här. För jag har aldrig varit på ett möte där de sjunger hela predikan. Åh. Men du kommer fatta vad det handlar om alldeles snart här. Det kommer få nytt lys över ovet. Åh, om du ville välsigna mig. Och utvigde mina landmärker och la din hand vara med mig. Om du ville laga det så att det ingen olycka kommer. Jag blir fri från smärta. Och Gud lät det komma som han hade bett om. Den här berättelsen hände ju innan Jesus gick till korset. Men den här lilla berättelsen har den nya pakt. I en embryonisk form kan man säga. Det är som en knopp på en blomma. Vi har hela blomsterbuketten. Men vi kan lära oss av den här. Och jag kallar det här, jag vill säga ikväll, avgörande ögonblick. Säg det, avgörande ögonblick. Ja, jag tror att ikväll kan det bli ett avgörande ögonblick för människor här. Jag vill ge dig 3 avgörande ögonblick. Ögonblick nummer 1. Hans mamma namngav honom. Hans mamma. Det var ju högst ovanligt. Nu för tiden i Norge så är det väl säkert mammorna som kallar upp sina barn. Men på biblisk mellanöstern tid så var det ju pappan. Och det var viktigt. Idag så kallar vi barn efter vi har kanske ett visst ord. De heter Malin och Mats och Zuccarelli eller vad de heter. De har olika namn, de här olika. Men i Bibeln, vet du, namn var ju viktigt. Abraham blev Abraham. Sarai blev Sarah. Och Guds namn, Jehova Tzidkenu, Jehova Rafa. Det här var stora grejer. Det var inte bara liksom att bästefar hette så och så, nu tar vi det. Men det brukar alltid vara pappan som bestämde. Men här var det mamman. Och jag har inget emot det, men jag bara säger att på den tiden var det ovanligt. Var var pappan någonstans? Kanske han var död. Kanske han var frånvarande på det där sättet. Kanske fanns det något fruktansvärt i det här. Kanske hade hon blivit havande genom våldtäkt. Kanske var Jabes född utanför äktenskapet. Men någonting smärtsamt fanns det. Och när hon såg på den lilla pojken så var det som att hon ville transferera. Förstår ni ordet transferera? All negativitet, allt det hon kände på insidan, det ville hon på något sätt komma ihåg och lägga på pojken. All den här, vad det var, vi vet inte vad det var, men någonting var konstigt där. Någonting saknades, och nu ville hon liksom att Det här ska vi komma ihåg. Så hon kallade pojken smärta. Du heter sorg. Du heter smärta. Det var liksom att hon ville liksom ta ett foto. Hon ville liksom frysa dig i det ögonblicket. Och det här ska vi sannoliken aldrig glömma. Det var ungefär som att hon kanske på något sätt vet att det var ett sår. Och hon ville liksom gnaga lite så att det blödde lite varje dag helst. Lite grann så att, här växer det pojken upp. Och, du vet, barn kan ju inte ännu logiskt resonera om livet. Han bara hör det här. Hej smärta. Hej sorg. Jaha, här kommer lilla smärta. Det betyder ju inte så mycket för honom. Alltså, när han blir gammal nog att han kan fatta att jag heter smärta, så har han redan liksom i 1000 portioner fått det i sig att du representerar sorg. Han var inte, alltså, när han blir gammal nog för självanalys, så förstår han att det är något negativt med mig. Det är något fel på mig. Så det här var ett väldigt viktigt ögonblick i Jabes liv, när hans mamma kallade honom smärta. Han kunde liksom, hur ska jag kunna associera med andra? Vem är jag egentligen? Tänk när jag skulle träffa en tjej. Hej, jag heter Smärta, ska vi ha en dejt? Liksom, eller han söker jobb. Han ska jobba på butiken i Lilleström och säga, vad heter du? Jag heter Smärta. Alltså, det var så man inte kunde komma ur det. Jag har inte prekat på den här texten på många år, men jag kände att ikväll skulle jag preka detta. Det finns saker som kan hända i våra liv. Vi kanske ger oss själva namn. Jag är förkastad. Kanske läkaren sa, du är den kräftsyke. Du är den. Du är den fraskilde, och det är hon som är fraskilde. Det är han som har gjort så, och det är hon. Så det här namnet finns där. Kanske någon annan sa, jag du blir ingenting med dig. Så stackars Jabes, han liksom jämför sig med varandra. Varför fick jag namnet smärta? De kunde kallat mig Benjamin eller Isak eller något fint namn. Men de kallar mig smärta. Så han bär på det där. Och ibland kan det vara så, och det är absolut så genom oss alla, att den första Adam, han projicerade på oss alla en känsla av skam och skuld och fördömelse. Och vet du vad människor gör när de har en sån här namn över sig? Så måste man ju förklara livet för sig själv. Varför blev det så här som det blev? Alltså, man måste ju liksom själv kunna, även om ingen annan fattar mitt liv, så måste jag ju själv fatta mitt liv. Är ni med? Hur blev det så här? Och vad man ofta gör då, det är ju att antingen bara så liksom viker man sig att jag är ett offer. Jag är Jabes. Jag är smärta, ja. Jag är sorg. Jag är förkastad. Jag är den som är sjuk. Jag är den som är huvudvärk jämt. Jag är den som aldrig lyckas. Jag är den. Ja, det är så svårt. Så antingen gör man det, eller så går man in i något sorts liksom, man ska bevisa att jag ska bevisa att jag sannolikt inte är den som folk tror jag är. Så då blir man liksom, då kommer man på andra hållet. Jag ska bevisa att jag inte är deprimerad. Så går man omkring så här. Ska bevisa det. Och en del tror jag att kristendomen handlar om att du ska bevisa för dig själv och andra att du inte är den som du egentligen tror att du är innerst inne. Men det är inte kristendom, min vän. Utan kristendom är att vara den du är. Det är inte att gå och liksom försöka vidare. Oh, halleluja. Jag har haft bön i 7 timmar innan jag kom hit idag. Jag läste 8 kapitel i Bibeln. Jaha, nu ska vi ha ett härligt möte. För du ska liksom visa att jag är en riktig kämpe i menigheten, ja. Så antingen så säger jag, kom, ja. Jag orkar knappast komma hit, men det är så svårt. Eller kanske vi kör på andra hållet. Jag har bett väldigt mycket den här veckan. Jag har haft väldigt mycket bön. Du har bett 3 minuter. Det är så vi människor beter oss. Så antingen blir vi offer, eller så blir vi superfokuserade. Ja, men säger, vad i hela världen har det här med mig att göra? Du ser Jabes där liksom skamkänslor och skuld, och varför blir det så här? För det där religion handlar om. Det handlar om skam och skuld, och jag är inte bra nog, och självanalys, och religion lever på det här. Så vill du ha en religiös affärsidé, om du vill grunda en ny religion som du tycker ska lyckas, så ska jag tala om för hur det går till. För det första måste du ha fördömda medlemmar. Du måste ha ett gäng folk som känner sig skuldbelastna och skamsna och fördömda. Det är en bra grupp att börja med om du vill starta en religion. Sen måste du ha en gud som är lite misslynt. Lite sådär, han kan ju vara en kärleksfull gud, men han måste också vara lite, ja, jag tycker jag älskar ju er, men ni är inte riktigt som ni borde vara. Ja, det är lite fel här, ni borde fixa till er. Så då kombinerar du det här med den skuldbelastade gudstjänstdeltagaren och den guden som rynkar på pannan och säger, ja, du får försöka lite med, du har en väldigt kraftig kombination här. Då kan du samla in mycket kollekt och du kan få väldigt uppäggande i mötet. Folk känner, ja, jag måste mer. Det var ju så religionen började. Du vet, den första samfundet var ju fikonlövssamfundet. Har ni hört talas om det? Fikonlövssamfundet. Att när Adam upptäckte jag är naken, så tänkte jag måste ju. Så tog han fikonlöven och satte på sig en fikonlövbikini. Han sa, titta här Gud, jag ser inte så illa ut i alla fall. Jag är inte helt naken nu längre. Kan du se Adam och Eva i deras små bikini med fikonlöv? Det är vad religion handlar om. Jag menar, titta här Gud, jag är ju inte helt naken. Jag är ju lite, jag menar, halleluja. Vi satsar ju, vi kan någonting. Och så blir det liksom prestationer. Och då blir Gud alltid en domare. För om din religion handlar om prestationer, så måste din Gud bli en domare. Det är ungefär som konståkning på skridskor. Det är en prestationssport, eller hur? Vem vet vem som vinner? Det är inte som att spela hockey, att de fick 5 puckar i målet och de fick 4. Det är lätt att döma det. Men konståkning, vet du. Vem vet om Ryssland röstar med Vitryssland? Är ni med? Utan du måste ha domare som ger poäng. Om kristendom handlar om prestationer, så måste vi ha en Gud som är en domare som ger oss poäng. Och då vet vi att vi aldrig blir bra nog, och vi tror på den stora lögnen. Säg det, den stora lögnen. Det är att jag måste bevisa för Gud hur duktig jag är. Jag måste anstränga mig så att Gud ska acceptera mig. Alla avgudar som finns, alla hedniska gudar, de sysslar med det här att bedöma folk. De har en juridisk syn på saken. Kan du se Jabes där? Ja. Så här blev det. Ja. Ja, min mamma kallade mig smärta. Det var ett avgörande ögonblick. Jag känner Guds kärlek så stark här ikväll. Kanske när läkaren sa det och det. Eller rektorn på skolan sa det och det. Eller den personen sa. Eller det hände i din liv. Någon omständighet. Någonting hände som du hade aldrig trott skulle hända. Det var inte din tanke i livet att det skulle hända. Men så hände det ändå. Och så liksom sitter den där namnet där. Även om ingen säger det, så tänker du det ändå. Att jag är så och så. Så det är det första ögonblicket i Jabes liv som jag kallar avgörande. Men det är underbart att inte det är det sista. Nu kommer jag till 2, är ni med här? För det fanns ett annat avgörande ögonblick i Jabes liv. Åh, jag känner mig så glad ikväll. Jag tror det här är faktiskt en direkt hälsning från Jesus till person, oss alla, men också till vissa personer här ikväll. Prisa vare Jesus. Vet du vad det står så här? Nummer 2. Jabes påkallte Israels Gud. Så han hade Det andra avgörande ögonblicket är när han kallade på paktens Gud. Jag tror han hade levt något sorts schizofreniskt liv. Han gick i synagogan, han gick kanske i tabernaklet och han hörde bibelversar gå in ett öra och ut det andra. Man brukar ge den aronitiska välsignelsen. Det gör inte vi idag, för att den välsignelsen är fullbordad i Jesus. En del gör det fortfarande, men det är en annan poäng. Han hade säkert hört dem säga: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och så vidare. Och han sagt det lille smärta jobb. Så tänkte jag, det har jag hört tusen gånger. Ja, det är för någon annan, men inte för mig. Jag är ju smärta. Låt mig bara säga en parentes. Vad menar du? Säger du att vi inte säger det idag? Det är den aronitiska välsignelsen. Vi har ju Jesus välsignelsen. Så vi säger inte: Herren må välsigna dig och bevara dig. Vi säger så här: Herren har redan välsignat mig. Vi säger inte: Herren låt ditt ansikte lysa över mig. Utan vi säger: hans ansikte har redan lyst över mig. Jag ser ljuset i Jesu ansikte. Jag ser evangelieljus. Jag tycker det är märkligt i kyrkor, jag vet inte, säkert inte i Norge, men i Sverige kan jag säga det, att det finns kyrkmänniskor som går på möte varje söndag, och de går egentligen bara för att vänta på att pastorn ska stå där: Herren välsigne dig och bevara dig denna vecka. Och de är helt okunniga att de redan är välsignade. Alltså inte i Norge, kanske någonstans, men så händer någonting med Jabes. Han upptäcker något. Jag har en känsla av att det här har hänt för en del människor här ikväll. Du fick liksom upp dina ögons ljus. Du blev illuminerad. Du såg uppenbarelsens ande. Du såg Efesierbrevet 1:17. Du säger att jag såg rikedomen på härligheten. Och jag såg Kristus i mig. Och jag såg djupen och vidden och längden och höjden av Kristi kärlek som övergår allt kunskap. Och säger jag såg det. Någonting hände med Jabes. Han förstod det här. Att innan min mamma pratade om mig, så fanns det någon annan som snackade om mig. Jag tillhör Abrahams pakt. Jag är redan välsignad. Innan min mamma kallade mig smärta, så kallade Abraham mig välsignad. Alltså, någon kände till mig innan min mamma kände till mig. Jag är välsignad innan jag var född. Alltså Jabes hade ju det här som en knopp. Men vi har hela blomsterbuketten i Jesus. Men det, jag bara tittar lite på knoppen här, vet du. Alltså mitt liv, säger han, är inte definierat av den sorg som associerades med min födsel. Mitt liv är definierat av att Gud välsignade en man som heter Abraham, och den välsignelsen och pakten har kommit mig till del. Det var ju bra för Jabes. Kan vi få ett halleluja för Jabes? Men vänta till vad det gäller för dig här, förstår du? Det blir mycket bättre. Är ni redo för det här alltså? Det är ju många som säger så här: ja, vem är Abrahams säd idag? Och det är många om budet. Men jag kan tala om för det vad Abrahams säd är för någonting. Jag vet att mina kära vänner, jag ska till Israel snart. Vi driver ju mission också i Israel förresten. Hjälper människor där. Och jag vet att de älskade judafolket, de säger de är Abrahams barn. Och sen går vi till palestinierna och de säger de är Abrahams barn. Och sen kommer jag till Norge och norrmännen säger de är Abrahams barn också. Och Abraham säger, okej. Jag vill inte bråka med dig. Men låt mig riktigt tala om vem Abraham säger. Är ni redo? För jag kan läsa det innan till här. Jag skrev ner det på norska här på en papperslapp. Galaterbrevet 3:16. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma, hans säd. Det heter inte dina avkomlingar, som när han talar om många, utan att det talar som om en enda. Abrahams säd är singular. Och så är det en enda komma som är Kristus. Vad är Abraham säger? Det är inte plural, det är singular. Det är Jesus Kristus. Abraham säger, ursäkta mig alla ni som trodde det bara att du född i Norge kanske eller något, att du Abraham säger. Abraham säger det, Jesus Kristus. Men om vi har Jesus Kristus så är vi, så, låt mig läsa här. Om ni tillhör Kristus är ni Abrahams säd, arvingar enligt löftet. Prisa vare Jesus. Så om jag kunde se det här som en kropp, så ser vi det i fullt blomster. Allt det som tillhör Jesus tillhör mig. All Guds kärlek, all Guds nåd. Och du vet, jag på sin tid, tänk på vår tid då, det lilla han kunde se, han blev helt ifrån sig av glädje. Han säger, ja, men jag har ju en pakt. Det är som att han liksom hade sett sig själv som ett fängelse. Men så säger han, fängelset är inte här. Jag tyckte det såg ut som galler. Säger man galler på norska? Alltså, va? Gitter. Jag tyckte jag såg fängelsegitter, stämmer det? Runt omkring. Men jag ser ju inte dem längre. Det var ett fängelsegitter i min inbildningsvärld. Jag själv, genom det jag hörde sägas och hur jag kallades, så såg jag ett fängelsegitter. Men det finns ju inte längre. Så det var inte egentligen att fängelsegittret föll ner. Han såg det inte längre. Jag är fri, halleluja. Är du redo på det här alltså? Är du med på det här? Det är det som händer och som kommer att hända ännu mer i Skandinavien. Är att människors ögon öppnas. På gammaldags språk kallar vi det väckelse. Väckelsen är här. Väckelsen är här. Vet du vad väckelse betyder? Det är att folk blir väckta. De säger, aha, aha. Ja, men jag trodde jag var fängslad. Inte det, jag är ju fri. Jesus har satt mig fri. Så det blir väl. Och så säger han så här. Så säger han, så. Välsigna mig, så välsigna mig. Det säger ju inte vi. Vi säger tack att vi är välsignade. Men vad jag tror jag fattar är att det här var ingen liksom formalitet. Utan han säger, jag har tillgång till Abrahams välsignelse. Och han kanske filosoferar och tänker att när Gud välsignar så kan ju ingen förbanna. Har du tänkt på det i Bibeln? Där fanns ju den där profeten Balaam. Han fick betalt, vet du, utav kungen. Han fick lite pengar under bordet utav kungen så att han skulle gå och profetera mot Israel och säga förbannelse över Israel. Och han försökte förbanna dem. Han gick på den bergstoppen och han gick på den bergstoppen och han uttalade förbannelse i Herrens namn. Men till slut sa han, nej, det går inte. Jag kan inte förbanna det som Herren har välsignat. Jag kan inte förbanna. Prisa vare Jesus. Jag vill komma ihåg i Kanada. Jag har folk som säger, har kommit till mig under åren och sagt så här, ja, jag lever under en förbannelse. Hur i hela världen kan du vara förbannad om Gud vill ha välsignat dig? För det som Gud har välsignat blir inte förbannat. Prisa vare Jesus. Och så säger han, jag vill ha expandera mitt territorium. Vet du att Gud har territorium för oss alla? Edens lustgård var det första geografiska territoriet. Sen ser du i Israel att varje stam hade territorium. Men det fanns en stam där de sa, ni får inte ett territorium utan Herren blir er portion. Och det här är en bild på oss. Vi talar inte om ett fysiskt land. Jesus är vårt landområde. Och allt som finns i Jesus. Säg väckelse, väckelse. Jag vaknar upp över det här nu. Så vill du vara med och inta allt det du har i Jesus. Och det här har vi ju en bild, vet du. Och att när Israels folk skulle inta sitt fysiska territorium. Att de sa till varandra, vi är som gräshoppor. Gräshoppor. Jag vet ingenting så patetiskt djur som en gräshoppa. Ursäkta mig, jag vill, om jag skulle vara ett djur så vill jag hellre vara en geting. Säger ni geting? Veps som har lite sting i sig. Än att vara en gräshoppa. För nämligen i Kanada har jag sett många gräshoppor. Jag brukade ha en trädgårdsmatta. Och en liten traktor, jag fick klippa gräset, väldigt liten. Och då brukar jag komma och så plötsligt så bara hoppade gräshopporna framför traktorn. De bara hoppade åt alla håll, kanske 100 gräshoppor. Och under alla gånger jag klippte den gräsmattan, hundratals gånger, så var det aldrig en gräshoppa som attackerade mig. Inte en gräshoppa hoppade på mig. De hoppade alltid bort från mig. Det var ungefär som de var sådär, ursäkta mig, ursäkta mig. Det var inte meningen att jag skulle vara framför gräsklipparen. Jag flyttar på mig här nu. Nu hoppar vi hit och nu hoppar vi dit. Jag menar, en geting kommer ju sätta sig på näsan och ge dig lite sting, vet du. Är du med? En vesp alltså kommer ju och liksom, förstår ni? Så det här är så patetiskt det kan bli. Att Israels folk kände sig just som gräshoppor som är så försynta, så fina. Att de bara hoppar och ursäkta mig, inte ska jag ha mitt helande. Nej, utan det kanske inte är kväll det gäller, utan nej, du behöver inte, nej min vän, du får inta det som är ditt, allt som tillhör Jesus. Får jag en riktig applåd på det? Prisa vare Jesus. Och så säger han en tredje, du vet Jabes, fast han levde kanske 3000 år eller mer tillbaka, han hade mer insikt än vissa karismatiker idag. För Jabes sa så här, att din hand är med mig, sa han. Det är ju mer än många karismatiker, för många karismatiker säger, åh Gud, rör mig. I just want a touch. One touch. One touch. Kom fram igen och få en touch ikväll. Kom och få en touch när jag lägger händerna på, för en touch. Men min vän, det där är gamle pakttänkande. Att du ska ha en touch. Jag är så underbart att vi lever i den nya pakt. Och till och med själv Jabes, 1000 år innan Jesus kom, hade nog insikt att han bad inte om en touch. Han sa, din hand ska vara med mig. Det är ganska bra för Jabes alltså. Det är inte så illa för en sån kille som var född och hette smärta. Att han hade nog insikt. Så jag vill inte ha ett vidrörande. Utan jag vill att Gud bara, hans hand bara ligger där. Det är ju en bild på Kristus i oss. Det är liksom inte att, ja, nu kom salvelsen. Nu försvann den igen. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på en predikant en gång. Han var hur tråkig som helst. Jag hoppas inte jag har tråkig ikväll. Han var uttråkig den här predikanten. Man kunde lätt somna på hans möte. Jag hade varit på sånt möte någon gång. Och han stod där och drönade på. Och jag såg att folk höll på att somna. Men så plötsligt sa han, åh! Nu kom salvelsen. Och folk liksom vaknade till. Tänkte jag, nu har jag missat något. Nu kom den här längst bakom. Nu kom han så. Men sen så liksom, det blev tyst igen. Jag menar, Jesus, hjälp oss, säger alltså. Hjälp oss. Kan jag få en svetteduk här om någon har någon hand? Nej, pappersduk eller något. Jag börjar svettas här nu. Är ni med? Säg så här. Säg, jag är inte en gräshoppa. Säg det, jag är inte en gräshoppa. Ja, det är underbart. Underbart. Det här blir svettedukar. Halleluja. Och jag har mer än vidrörande. Jag har Jesus med mig. Det här så, jag måste känna, ibland ska jag tala om för dig. Känner jag ingenting. Ibland faktiskt, när jag ser mest hända så känner jag ingenting. Jag kan inte tala om. Nu är jag något muslimland här. Jag måste känna nu. Utan jag vet att Jesus är där. Jag kan inte leva. Jag skulle ju få hjärtattack och nervös sammanbrott. Om jag behöver vänta på det. Jag måste känna något. Men jag vet att han är där. Hans hand är med mig. Halleluja. Och sen så står det på engelskan. Det är lite annorlunda på norska, men jag får predika på engelska bibeln. That it may not hurt me. Säg it. Att det ska inte skada mig längre. Att det ska inte ge mig olycka längre. Vad är det? It. Vad är it här? Jag vet inte vad det var. Det var det här med hans mamma. Jag vet inte vad ditt det är. Den där grejen som håller dig tillbaka. Den där doktorsdiagnosen. Det där som hände. Den där saken där du misslyckades. Oavsett, that it may not hurt me. Att det där som är olika för varje människa. Just den där grejen som du själv tänker på. Det ska inte skada dig längre. Jag nästan blir gråter när jag tänker på dig. Att här finns kanske 100 olika ord, 100 olika det. Jag vet inte vad som är ditt det. Men han säger, nu ser jag min pakt. Och det där som gjorde att det blev som det blev, det är nu brutet i kraften av den pakt jag har. Halleluja. Det är brutet just nu. Åh, min vän, om vi tar detta nu, transfererar det till oss. Vi lever i den nya pakten och förbannelsen är bruten. Du har Jesus Kristus i dig. Prisa vår Herre. Så det var ett avgörande ögonblick. Men nu kommer jag till det tredje. Hans mamma kallade honom. Nummer två. Han upptäckte att han har en pakt. Men det tredje var vad jag kallar handlingens ögonblick. Får jag citera på engelska? Så säger han. Oh, där kommer oh. Oh, that you would bless me indeed. Det där ordet finns inte i norska bibeln. Indeed. Hur ska man säga på norsk? På riktigt säger man på svenska. Vad säger vi på norsk? Åh, Gud, skicklig. Ja, det är vi ännu bättre tycker jag. Säg skicklig. Okej, nu ser jag. Jag ser jag har en pakt. Men nu vill jag vara välsignad skicklig. Nu. Ja, jag har hört så mycket om helande. Och jag har hört så mycket att Gud kan och Gud gör under. Men nu vill jag ha det skicklig alltså. Skicklig vill jag ha det. Alltså det är en sak att veta att Gud välsignar Israel. Men han säger, Gud välsignar mig. Det är en sak att veta att Gud så älskat världen. Men det är ett steg. Han älskar mig. Om någon är i Kristus är han en nyskapelse. Det är underbart. Men jag är i Kristus. Det är det på riktigt. Det är skicklig nu alltså. Säg det, skicklig. Skicklig, vet du. Och vet du det här? När jag studerade detta för ett antal år sedan. Som Herren nu levande gjorde för mig igen här. På vägen hit från Kanada. Så hebreiska sättet att skriva är en sånt. Att ordet å, det är ett väldigt, så att det är viktigt ord, säg å, å. Den hebreiska meningen skrivs på sånt sätt att ordet å kan vara i början på meningen eller det kan också vara slutordet i meningen. Det beror på översättaren. Man kan säga alltså å i början eller å i slutet. Det finns många å, vet du. Det finns liksom å. Åh, herre, hur många har varit med på sådana möten? Åh, vi lever i en svår tid. Det är hur många har varit med på sådana möten? Det är inte lätt i Norge idag. Nej. Men jag tror inte det är det året som gäller här. Så låt mig därför att det är korrekt. Inte tolkligen lika korrekt som att sätta å i början. Sätter vi å i slutet. Jag tänkte, hur läser vi meningen då? Om å kommer i slutet. Och egentligen ordet å, det blir mer ett modernt och blir wow. Så är det wow. Liksom oh, wow. Så det är ungefär så här. Nu vänder jag på det alltså. Jag förstår, jag får sån inspiration över å här alltså. Det här blir bra. Så tänker jag, så han säger så här, ja men jag har ju en paktsgud och välsignar mig på riktigt, expanderar mitt område. Vi ber ju inte så, för vårt område är redan expanderat i Kristus. Men han säger, gör det. Och så säger han så här, din hand ska vara med mig och jag ska inte lida skada längre. Ungefär liksom att wow, liksom vad händer nu alltså? Ja, men vad är hela världen? Hela mitt liv har ju förändrats. Allt är ju annorlunda. Jag har levt som lille Jabes. Stackars Jabes. Du har det så svårt. Din mamma kallade dig smärta. Det är ju allt jag vet. Men nu har mina ögon öppnats. Wow. Jesus bor i mig. jag är älskad. Wow! Liksom, vad ska jag göra nu för någonting? Jag kan inte hålla på och leva som jag levt. Liksom, wow! Är ni redo för wow här alltså? Jag menar, Jesus bar min sjukdom och smärta. Wow! Ja, men då måste jag väl bli hela, tänker jag. Du nästan kippar efter andan. Det är som Paulus, eller Saul of Tarsus. Han säger, vem är du här? Ja, jag är Jesus. Ja, men... Och vad ska jag göra då? Liksom, om du är Jesus. Wow. Jag menar, jag kan inte hålla på och leva som jag har levt. För nu ser jag det. Jag har levt i en dimma. Jag har haft ett förmörkat sinne. Jag trodde att jag var fastlåst i det som hände. Jag trodde att den där omständigheten band mig fast. Men wow alltså. Jag blir riktigt inspirerad själv här alltså. Men som den här kända julfilmen, säger man jul på norska va? Ja. Scrooge, han som var så girig och snål, säger man snål på norska? Gärig, ja. Och så plötsligt blir han gimmel och liksom han blir helt ifrån sig. Vad ska jag göra nu? Han vill bara ge bort grejer. Vad händer alltså? Du vet att möta Jesus, det är inte bara liksom, okej, nu möter jag Jesus. Jaha, nu håller vi på. Utan det är wow. Den stackars förlorade sonen. Han är på väg hem. Han håller på med sin eländiga visa. Åh, jag har syndat inför pappa och inför Gud. Det vet väl hela stan att du har syndat. Det är inget märkligt att säga det. Och jag vill ha ett jobb nu. Jag ska bara betala för mig själv. Och jag ska tjäna pengar nu. Och du vet, när han kom till sig själv, står det i Lukas 15. Det är inte omvändelse att komma till dig själv. För när du kommer till dig själv så bara hittar du dig själv. Och en översättning, han kom till sina sinnen. När du kommer till dina sinnen så hittar du dina sinnen. Han är fortfarande full av religionen, förlorade sonen. Han tror i sin hjärna att vad pappa vill är att ha tillbaka pengarna. Så han säger, jag vill gå hem och få ett jobb. Jag vill inte kallas en son. Jag är inte värdig för dig. Jag kan få ett jobb så jag kan bara liksom förtjäna lite själv. Jag kan vara som storbrorsan som är ute där på fältet och försöker alltid förtjäna lite. Han fattar inte vad det handlar om. Han tror att pappa vill ha tillbaka pengarna. Pappa vill inte ha tillbaka pengarna. Han vill ha tillbaka sin son. Och så kommer han där. Och pappa svarar ju inte på hans väl inövade uttalande. Jag syndade för dig, ge mig ett jobb här, jag blir bara en tjänare. Pappan pratar ju inte det, utan pappan bara kysser pojken och omfamnar honom. Jag kan nästan se han står där, pappan och pojken håller på och gnäller. Jag vill ha ett jobb. Men halleluja, snart så blir han tyst, pojken. Och han fattar vad det handlar om. Han liksom, jag säger så här på engelska, he accepted his acceptance. Han accepterade att han är accepterad. Och han fick en ring på sig. Han fick nya kläder. Han sa, men jag är ju älskad. Wow. Jag kan tala på här och be om ett jobb. Jag är ju pappas pojk. Jag är ju familjen. Så sluta med dina prestationer. Ja, men jag måste väl... Nej, du måste ändå inte, utan bara ta emot kyssar och kramar från din himmelska pappa. Kan jag få ett amen på det? Vet du vad som hände här? Jag måste sluta. Är ni med? Och så blev det så. Och så går vi tillbaka till de tråkiga verserna. Så och så för det så och så. Men du ser, det var en explosion där. Historieskrivaren säger, jag kan inte hoppa över det här. Det här är inte bara att så och så var sånt till så och så. Utan här har vi något vi måste lägga lite detaljer i. Och Jabes återkommer bara en gång senare i Bibeln. Vet du vad det står? Att det byggdes en stad som heter Jabes. Det. För pojken som var smärta, han blev stadsbyggare. Halleluja. Han kom in i något, vet du. Han som liksom var den förkastade, lille Jabes, han byggde en stad. Är ni redo? Se, den här sista punkten. Jag liksom riktigt njuter av den. För jag tror något kommer hända här ikväll. Jag tror det finns människor här som behöver uppleva helande på riktigt, skicklig. Du har hört versarna. Andra behöver bli befriade från depression och nöd. Du har hört så många bibelstudier. Du tror, jag tror dig. Jag vet det. Jag vet att jag välsignar dig Jesus. Men låt oss ha en skicklig kväll här. Halleluja. Skicklig. Alltså, oh indeed. Wow. Jag tar emot det, vet du. Det tycker jag är mest spännande. När vi kommer till det där skickliga ögonblicket. Okej, nu måste det ha på riktigt. Jag prekar evangelium. Er kära pastor ska följa med mig till Burma. Säg tack för pastor Lars. Så ibland så predikar jag evangelium så här. Så om du är blivande evangelist, skriv ner de nästa 3 minuterna. Får du ett budskap som är garanterat livstidsgaranti. Det här funkar i alla kulturer. Det här funkar i alla nationer. Jag lovar det, eller får du pengarna tillbaka? Okej. Så här har du evangelium. För det första säger jag till folk. Evangelium börjar innan något annat börjar med Gud. Innan något fanns, fanns Gud. Och Gud är kärleken. Och kärlekens Gud sa, låt oss skapa människor i vår avbild. Han skapade oss att bli älskade och att älska. Adam och Eva vandrade med Gud i lustgården och var älskade. Allt börjar i kärleken. Sedan förkastade kärleken. Adam och Eva sa, vi går vår egen väg. Det är punkt nummer 2 här nu. Det tar mycket längre tid när jag gör det i bland muslimerna. Nummer 2. De förkastade kärleken. Vi vill inte ha kärleken. Vi vill skapa vår egen Gud. Samma sak som man gjorde för 2000 år sedan. Bort med honom. Bort med Jesus. Det är inte den Gud vi vill ha. Vi vill ha vår gamla Gud, han som är som en domare, han som är vred och ilsk, den guden vill vi ha. Bort med honom, korsfäst den här Jesus, honom vill vi inte ha. Det gjorde Adam, bort med den här guden. Vi hittar vår egen väg. Så kärleken förkastades, kärleken blir bortglömd. Så att Jesus säger, ingen känner Gud, inte någon. Till och med profeterna bara såg en glimt. Men han som var i faderns sköte, sonen, han känner fadern. Så är du med här nu? För det första, allt börjar i kärleken. Punkt nummer 2, kärleken förkastades. Punkt nummer 3, kärleken uppenbarades i Jesus. Halleluja. Han ska se på mig, så ser ni fadern. Och han gick omkring och helade. Men sen så, jag kan inte sluta där, ser du. För mina predikningar, de börjar alltid i faderns sköte och slutar i Årsäng i Norge. Eller var jag är någonstans. Vad heter det nu? Åsgreina. Det är så svårt ord att säga det där. Jag säger att alla mina predikningar börjar i faderns sköte och slutar i Åsgreina. Alltså, det räcker inte att säga att jag här det var kärlek och den förkastades och den glömdes bort. Det var 3:e punkten och Jesus uppenbarade den 4:e punkten. Utan vi måste komma till Åsgreina. Du kan inte sluta preka innan det händer i Åsgreina. Vi kan hålla på och prata här. Åh, vad underbart det var. Men jag säger det finns en sak till. Det finns Åsgreina. Halleluja. Det finns nu skicklig. Åh, prisa vare Jesus. Prisa vare Jesus. Att det är skickligt behelad. Att det inte bara vi pratar om något som hände för en massa år sedan och underbara. Men du, oh indeed, på riktigt. Gud rör vid människor nu. Säg åt det här alltså. Tack Jesus. Tack Jesus. Ska vi stå upp allesammans här? Jag vet inte om jag är färdig eller inte, men ni ska stå i alla fall här. Prisa vare Herren. Är ni redo för ett skickligt möte här alltså? Jag bara tackar dig Jesus. Jag tackar dig Jesus. Lyft din hand och bara tacka Jesus just nu. Tack för allt han har gjort för dig. Åh, jag tackar dig Jesus. Jag tackar dig Jesus att just nu är det på riktigt, Herre. Indeed, indeed, indeed. Jag tackar dig Jesus. Åh, det är på riktigt nu Jesus. Jag prisar dig Jesus. Mantarakete brosso tokomosente. Åh, jag tackar dig Jesus. Jag tackar dig Jesus. Åh, på riktigt alltså. På riktigt skicklig här, förstår du. Skicklig helbredelse. Skicklig frälsning. Skicklig befrielse. Och jag prisar dig Jesus. Jag kan ju ropa lite högt när jag prekar ibland. Och jag kan ju bli lite sådär exalterad som ni märker. För det är bara för att jag är glad över mitt budskap. Men vad jag gör ofta när jag är bland sådana icke-kristna. När jag ska be för de sjuka så ber jag väldigt tyst. För jag vill inte de ska tro att det är någon emotionell hets jag håller på med. För Jesus är här just nu. Jesus är här. Skicklig. Skicklig. Åh, tack Jesus. Tack för hälsa Jesus. Tack för helbredelse.